Visst ämne, tema, flera söndagar i rad så här. Och vi är just nu mitt i en sån serie som handlar om det som vi kallar, eller Bibeln kallar, andens gåvor. Men det är så här, så att säga, fristående avsnitt, dess bättre. Så man kommer fatta någonting även om man inte varit med de första två avsnitten. Idag så har vi kommit till det som kallas profetians gåva. Och jag ska försöka förklara det. Men innan vi gör det så ska Jakob komma fram här. För att Jakob var med, följde med oss till Köpenhamn på konferens här nu. Och det kan du få berätta om det där. Berätta lite grann om hela upplägget också, att de hade den här profetiska...
Jo, det var så här. Det var ett gäng från Danmark som hade ställt upp och sa att ni som vill komma och få en uppmuntran. Det var ganska så pass enkelt upplägg faktiskt bara. Då fick man skriva upp sitt namn och då fick man en kvart, 15 minuter för att egentligen bara sätta sig i ett rum där det var ett antal människor som var där och som hade varit där ett tag innan också och bett och frågat Gud om en uppmuntran för de personer som fanns i det rummet då. Och jag hade bestämt mig att jag vill utsätta mig för det där. För det där uppmuntran kan man inte få för mycket. Så det där var ju väldigt spännande. Och en väldigt respektfull och varm atmosfär och väldigt gott bemötande. Så jag satte mig på en stol och bara var ett tag. Och så var det någon som kom fram och delade ett intryck som man hade fått då, eller talade ut en uppmuntran som man uppfattade kom från Gud.
Vad är det för intryck du pratar om?
Ja, alltså, han sa, när jag tittar på dig, sa han, då jag vill inte gå i detalj där egentligen. Det kändes så privat.
Nej,
inte behöver inte säga vad de sa.
De menade med att de fick ett intryck.
Ja, de fick ett intryck, sa de. Och
de bara sa så.
Ja, de bara sa så. Att det känns som att när jag tittar på dig, då känns det som att Gud vill säga någonting till dig. Lite så, det stuket. Och då var det fem olika personer då som kom fram till mig. Och varenda en av dem, det var liksom spot on. Det var liksom så märkligt korrekt. Alltså det var riktigt så, wow, det där tar jag emot. Det var riktigt, riktigt för mig. Det, som någonting som jag kunde jobba med.
De sa saker om dig.
De sa saker om mig som jag... Nej, de kunde inte veta. Jag visste ju det. Och då... Det var ju som en bekräftelse på att hur jag uppfattar Gud ser på mig. Och det fick jag bekräftat på det sättet. Och det var väldigt, väldigt uppmuntrande. Men det var också väldigt accurate. Vad heter det? Jag kommer inte ens på.
Akkurat.
Ja. Ja, det var väldigt gott. Det var väldigt bra atmosfär. Så jag kände mig otroligt uppmuntrat och liksom wow, gasad.
Ja, bra. Grymt. Ja, en applåd. De verkar ha läst första Korinthierbrevet om det, för att de håller på, han kände sig uppmuntrad och så vidare. Det är precis det som den som är själva hjärtat i varför vad profetia handlar om i den kristna kyrkan och varför det är någonting som är värt att sträva efter. Jag kommer göra en kort sån här lite grann basic nu. Genomgång om vem profetia, vem. Och jag kommer ha profetia vad är det? Och så kommer jag ha några grejer som jag inte ens kommer ihåg, för att det kommer när jag plickar fram. Varför? Och sådana här saker också. Och hur? Så det är ungefär liksom, ni kanske inte tycker att det är så djupsinn idag. Men faktum är att det är ofta så att det är det enkla och det klarar kristna som kraften finns, skulle jag vilja säga. Så här står det. Det här skulle jag föreslå att vi börjar med att göra. Så här står det i den här texten som vi använder oss väldigt mycket av den här veckorna. I första Korinthierbrevet 12, 13 och 14. I slutet av den texten står det så här. anta nu att alla pratar profetiskt när ni kommer till kyrkan. Och det tänkte jag att vi skulle anta nu. Eller imagine, fundera så här. Tänk om alla i kyrkan talade profetiskt på det där sättet som Jakob sa. Hur skulle det vara då att gå i kyrkan? Det är ungefär så jag vill att vi ska tänka. Och det är ungefär så som han också säger. Jag ska läsa hela den där versen sen. Det första vi lär oss om vem här, det är att ja, här lär vi oss inte speciellt mycket. Han säger bara, tänk om alla kunde tala profetiskt. Det kan ju vara så här, ja, anta att alla ska flyga runt utan vingar i kyrkan. Så här. Det kanske inte säger att de kommer att kunna göra det, men det säger att lek med tanken, tänk om det vore så här. Att alla kan få göra det här. Den första svaret på den här frågan är, jag ska ta så mycket i egentligen, är att den profetiska gåvan i den enklaste och mest rena formen är, kan alla som har tagit emot den helige ande göra. Alla kristna, alla de som har fått tagit emot den helige ande i sig är potentiella profeter. Jag ska visa varför. För att det finns ett jätteroligt, en rolig text i Gamla testamentet. Jag ska inte läsa hela, men det handlar om Mose. Han är en gammal, ni har sett filmen kanske, Exodus. Ni vet han i Egypten och han som förde folket ur Egypten och sådär. Det står att Gud pratar med honom ansikte mot ansikte som en människa pratar med en annan människa. Så att han hade en speciell kontakt med Gud, hävdade han. Så berättade han det vidare helt enkelt. Han var det vi brukar kalla profet. Och i ett tillfälle här så såg det så att Gud då steg ner i molnet. Och det var nämligen ett moln omgav Gud när han gick ner. Och talade med Moses, står det här. Och då vad som hände var att då tog Mose liksom som av den anden som kom över honom, han kunde höra och tala vad Gud sa. Men det står jättemärkligt att den anden som vilade över Mose gavs vidare till 70 andra gubbar som inte var, du vet, ja. Och då började de också profetera. Och då var det några så här, några, en som hette Eldad. Han sätter det, är inte jag som hittar på. Han hette Eldad. Ja. Och he was on fire, ja, precis. Och de var lite så här. De var bara vanliga snubbar. Helt vanliga människor. Som inte ens var med bland de här äldste gubbarna. Och de började också plötsligt bara prata, säga så här säger Gud om det här och det här. Och de blev liksom profeter då. Och då var det en liten pojke lite orolig för Mose rykte här. Han tänkte, är det inte Mose som är så profet? Hur ska det gå om alla skulle springa ut som galningar och profetera överallt? Det går ju inte, typ. Men då så han säger, hejda dem herre, säger den lilla pojken. Ungefär, tror jag, det är återgivning. Hejda dem herre. Men Mose svarar, att liksom, blir du kränkt på mina vägnar? Tror du att jag får ha problem med att det är fler än jag som kan profeteras? Så att säga, nej, han säger så här. Om ändå hela Herrens folk vore profeter. Tänk vad coolt det vore, säger Mose. Om Herren ville låta sin ande komma över alla. Det är väl bra snarare, säger han. Det är väl inget problem. Och då när vi tänker tillbaka till det här som vi börjar med. Tänk, anta att allesammans profeterar det här. Det är lite som att det bidde kanske som Mose ville. Där. Tänk om det vore så att alla kunde göra det. På ett annat tillfälle och notera att det var när anden kom över vanliga människor som de kunde göra det här. Det var inte så att de var mediala i största allmänhet och kunde fånga upp allt till höger och vänster. Det är inte det det handlade om från kristens perspektiv, utan det var att anden kom över dem. När pingstdagen kom, står det här i Nya testamentet. Jesus har dött, uppstått. Han har levt, dött, uppstått. Han har sagt till sina lärjungar, stanna här i Jerusalem jag lovar en grej. Jag ska låta anden komma över er. Och då ska det bli andra bullar. Sa han. Då ska ni vittna om mig i hela världen. Och de stannade och vänta. 120 pers. Den här gången var 70 förra gången. Men nu är det 120 som sitter och ber. Och vad som händer är att anden kommer över dem. Ungefär samma som Mose där. Kommer över hela den gruppen. Och vad som händer då är asmärkligt. Och då börjar de tala språk som de inte ens kunde själva, säger texten här. De gick ut och vad de pratade om, det var att de talade om Guds stora gärningar till människor från alla möjliga kulturer och sådär. Och Petrus berättar så här, vad som har hänt här nu. Det var ju massor folk där. Var ute på torget. Det var en stor högtid, judisk högtid. De gick ut och talade om Gud. Så här. Så säger han så här, att det här som ni ser här, det är ett löfte som Gud har gett. Jag ska utgjuta min ande över alla människor. Söner, döttrar, unga män, gamla män, tjänare, tjänarinnar. I de dagarna ska jag utgjuta min ande över dem. Och de ska profetera. Det är alltså, de ska alltså bli typ profeter. Allihopa. Utan urskiljning. Så att det här är egentligen, jag menar när ni säger så här. Om ni tänker så att om ni är profet. Jag vet inte om ni känner på, ja, jag är en profet. Det kanske inte jag känner, för det känns lite så här. Det är inte jättemånga som har det på sitt visitkort. Och säger att hej, jag är profet. Man tänker, det kanske är möjligtvis, om du är kristen kanske du tänker, ja, det kan finnas några profeter, typ 3 stycken i Norden eller någonting. Och de är förmodligen asmärkliga, går omkring med läderhudar och bor i grottor och sådana, äter mask eller någonting. Jag vet inte vilken bild ni har av profeter, men lite märkliga, lite underligt kan jag känna. Och det späs ju på bara om man läser gamla testamentet i den här boken. För där gör de mycket, mycket, mycket märkliga saker, de här profeterna ibland. Jag vill inte gå in i detalj med vad de gör ibland, men de är jättemärkliga grejer. Så att det kan tyckas vara något underligt. Inte kan väl alla vara profeter på det där sättet. Och det säger faktiskt samma Paulus i den här texten, att nej, alla är inte profeter på det där sättet. Men däremot kan alla profetera, för anden är given fritt till alla som önskar. Så det är en grundläggande inställning som vi kan ha, att alla som så önskar kallas av Gud att först och främst ta emot den heliga andes gåva. Och så här säger, hur vet jag om jag har tagit emot den heliga andes gåva, kan vi ställa oss frågan då. Hur vet jag det? Då säger den här texten att den som känner att Jesus Kristus är Herre, han talar i Guds ande, säger han först. I en annan text i första Johannes brev så står det att ni ska inte tro precis varenda ande, säger han här. Det är liksom, utan den ande som vi pratar om, han bekänner, och nu är det lite knasigt språk, jag vet, det är lite underligt, och jag ska försöka förklara, att den som tror att Jesus är den som har kommit i köttet, det är lite så att jag ska förklara, han menar alltså att han, om den anden som talar kan säga så här, jag tror att Jesus är Gud i mänsklig gestalt, han är kopplad till vem Jesus är, då kan du veta att den anden är ifrån Gud. Det kan du prova. Om du får en upplevelse, du känner att du får en andlig upplevelse men du är tveksam. Då kan du faktiskt säga så här, tror du att Jesus är, kommer du från Jesus helt enkelt? Det kan tyckas självklart för en del av oss som är kristna, men det är inte självklart det här. Det finns en andlighet som är som jag tror är, det är oerhört viktigt att vi förstår det. Vi vill ju bli andliga. Vi vill bruka andens gåvor. Vi måste förstå att vi håller oss nära Jesus själv. Och det är Jesu ande till och med står det. Så nära kopplade han till det. Men alla som har det kan få del av det här. Men vad är det här då? Så här säger en gubbe som skriver om det här att man talar liksom ett budskap inspirerat av Gud då. Och eftersom han pratar om en text här i Bibeln så säger han att den här texten pratar om vad de ska göra när kyrkan träffas ungefär som vi gör. Då ska ni sträva efter att lyssna men också sträva efter att se den profetiska gåvan i funktion när ni kommer tillsammans. Och vad han menar med det är att vi kan förvänta oss och be och tro att spontant att Gud själv eftersom anden är här ger budskap, vill prata med oss ungefär på samma sätt som Jakob upplevde i den här rådgivningssessionen, man ska kalla det då. Och det är till för uppmuntran och uppbyggelse, står det. Så här står det i en annan text att framförallt kan ni tänka på att man aldrig kan tyda en profetia när de här orden är i skriften på egen hand. Men ingen profetia förmedlats genom mänsklig vilja utan drivna av den helige ande har människor talat ord från Gud. Det är ju ganska märkligt det här. Att Gud kan göra så. Men det här är en märklig sak. Jag erkänner det. Men att om Gud finns, lek med tanken att han finns och han vill kommunicera. Så är det i och för sig väldigt underligt också då. Men att poängen är den att han vill prata genom en annan människa. Han vill prata genom en annan människa. Det är det som är hjärtat i det profetia. Man blir liksom Guds mun. Och det tycker jag är väldigt fantastiskt egentligen. För att vad som hände Jakob när han gick in i den här båset och satt och bad. Så hörde han ju såklart 5 personer eller vad det sa. Prata med honom va. Men han kände också att han hörde Gud prata genom de där människorna. Alltså att det här är inte bara människoord. Det är inte bara genom mänsklig vilja det här. Utan de är drivna av anden talar Guds ord. Och det kan alla få vara med och göra som har den helige ande. Det är ju grymt egentligen. Jag ska berätta en del, för mig betyder det här otroligt mycket. Jag har många berättelser som jag skulle vilja berätta om hur betydelsefullt det här är i mitt liv. Senast idag, jag har en sån berättelse. Det handlar liksom om att vara en kanal, förmedla Guds budskap och sådär. Då kan man fundera på, varför då ska vi, varför? Så här står det. Sträva efter kärleken, men sök också vinna de andliga gåvorna. Helst gåvan att profetera. Och nu vet vi ungefär vad vi menar med det. Att tala ord ifrån Gud. Jag ska prata om lite grann hur man kan snappa upp det här då, och hur man gör sen. När vi kommer in på hur. Men hur som haver. Den som talar med tungor, det här pratar vi inte om idag. Det här är en märklig grej som... Men vi släpper det nu. Han talar inte till människor utan till Gud. Ingen förstår honom. I sin ande talar han hemligheter. Men, och det är det här vi pratar om nu. Den som profeterar, han talar till människor. Han bygger upp, förmanar och tröstar. Det är därför det är bra att vi strävar efter den profetiska gåvan i kyrkan. För vi vill bygga upp. Vi behöver bli uppbyggda. Vi behöver bli uppmuntrade. Vi behöver bli tröstade ibland. Vi behöver bli förmanade ibland. Från Gud själv. Nu kommer den här grejen som vi börjar med. Anta att alla sammans pratar profetiskt. Om det då kommer in någon som är otroende eller oinvigd. Som inte vet det här med Jesus och vet ingenting om det här. Då kan det ju bli så att då blir han liksom genomskådad. Tänk igen på Jakobs berättelse. Han kände sig som att, hur kan ni veta det här om mig? 5 olika grejer som, att liksom, det är så någon som man ser in i ens liv och känner mig. Att om alla skulle tala profetiskt, då kan ju sådana som inte ens är invigda eller känner Gud eller tror eller någonting få en sån upplevelse när de kommer in i kyrka. När alla är Guds mun liksom. Och sen bara, och kommer och uppmuntrar, blir helt överfallen av uppmuntran och glada människor som. Och mer än så, man känner att det här är mer än Gud. Det är liksom Gud som ser mig och som älskar mig. Och vad som gömmer sig i hans innersta blottas. Och nu pratar vi om de här oinvigda. Och då kan det hända så att han kastar sig ner, tillber Gud och ropar: hos er finns verkligen Gud. Så vad egentligen varför profetia? Det är, tycker jag, för att alla behöver ha uppmuntran. Alla behöver förmaning och alla behöver uppleva tröst. Det är därför som vi ska sträva så mycket efter den profetiska gåvan. För idag här inne så är det för många av oss, skulle jag vilja gissa, som är i behov av lite uppmuntran. Kanske lite tröst och sånt. Och det är därför vi ska vara jättepå att få lyssna och tala profetiskt när vi kommer tillsammans. Nu är det inte bara då som vi ska lyssna, ska jag säga, men det kommer vi till sen. Och framför allt tror jag att vi alla behöver veta att Gud är faktiskt med oss. Det är egentligen det djupaste frukten, om ska man säga, glädjen, djupaste varför vi behöver det profetiska ordet. För att vi behöver veta och förstå att Gud är faktiskt med oss. Det är egentligen det som är det viktigaste, tycker jag, med den profetiska gåvan. Men jag vet inte om jag ska plocka fram det eller läsa det. Jag tror inte jag ska göra det. Jag ska berätta en berättelse. Jag kanske har berättat den förut. Som är verkligen exakt det här från mitt eget liv. Jag var i en svår situation för ett antal månader sedan. På många, många olika sätt. Jag kände mig förvirrad. Jag visste inte riktigt hur jag skulle lösa vissa grejer. Hur jag skulle tänka om saker och ting. Kände mig ganska... Jag var verkligen i behov av uppmuntran. Och jag har också behov av att veta om Gud verkligen är med mig eller inte. Har han typ stuckit nu och låter mig försöka göra det bästa av situationen? Eller? Och vad som hände då var att en person som vet vem jag är. Det är min telefon som piper. Förlåt. Men vet ingenting om min situation. Dimper ner ett e-mail. Som det står så här, att jag hade en dröm igår om dig. Och så berättar hon i drömmen att hon såg i mig. Jag satt i drömmen där och satt bekymrad och tyngd och hade saker och ting på mina axlar. Jag satt framför en bibba med papper och visste liksom inte varken ut eller in. Men vad hon såg var att Jesus ställde sig bakom och stod där med mig där jag satt och funderade och grejer. Hon sa att jag vill dela den här drömmen för Gud, jag vet att Gud vill säga att han är med dig. Du sitter liksom inte ensam med det där. Och det är ju typ hjärtat av det, därför jag gillar profetier en vacker dag. Just det, Gud är med mig. Gud är med oss. Och det är egentligen en av de viktigare sakerna. Ibland inte så mycket ens vad som är innehållet i den här profetian som någon säger. Utan framförallt känner man att Gud känner mig. Han är med mig. Han har inte glömt mig. Hur kommunicerar Gud då med oss? Här är det sista punkten här. Så här står det i Jobs bok. Jag säger dig, Gud är större än människor. Varför anklagar du honom för att han inte svarar dem? Och nu är vi mitt inne i en diskussion mellan en gubbe som heter Job och hans vänner. Och de frågar om Gud har övergett honom, för han var i djupt tragiskt, otroligt lidande. Och han undrar, varför händer det här egentligen? Är det för att jag har gjort något dumt eller något? Eller att Gud är mot mig? Eller hur är det? Jag förstår inte det. Då sitter han och diskuterar med en vän. Och det är därför han säger, varför anklagar du honom för att han inte svarar? För den här mannen jobbade sagt ungefär så. Att jag tror inte att han kan inte höra. Han måste ha övergett mig alltså. För att som det är här nu, så här kan det inte bara vara. Om Gud nu är god och sådär. Men då svarar hans vän så där, säger att det är inte så att Gud har övergett dig. Utan han säger så här, på ett sätt talar Gud. Ja, på två sätt den osynliga. Egentligen är det lite dålig översättning på svenska. Så här står det på engelska. God speaks in one way and two. though man does not perceive it. Det är så att Gud pratar på både det ena och det andra sättet med oss. Problemet bara är bara att vi inte hör och förstår att han pratar. Perceive it. Gud vill prata och han gör det också på många olika sätt. I en dröm, en syn om natten, när människorna sover i sin djupaste sömn, när de slumrar på bädden, då får han människorna att lyssna. Och han varnar, förskräcker dem för att avhålla dem från deras ogärning, stäcka deras högmod. Så räddar han dem från graven att föra ner i dödsriket. Att Gud talar på många olika sätt, till exempel i drömmar, på alla möjliga sätt, för att han vill hjälpa oss ur svåra situationer. Det här är en bild som ni kanske kan på den här snott av en av mina lärare också faktiskt. För att när man ska försöka höra Guds röst och förstå vad han säger, för det är liksom första steget av att bli profet, då kan det ibland vara svårt att veta, är det här verkligen Gud? Därför så säger, och det är inte alldeles självklart att det är det hela tiden heller. För att Paulus, som vi läser tidigare från början, han säger att ni ska pröva de här grejerna alltså, och se. Pröva de här profetiska grejerna om det är. Och det här är ett bra, tre bra ben som ni kan ha med i livet. Hur ska man pröva? Hur kan man veta om det jag uppfattar är Guds röst? Ordet, kroppen, anden. Ordet där, den här saken, den här Bibeln. Att om du får ett budskap av någonting, så är det väldigt, väldigt viktigt att du, ungefär så här brukar jag tänka. Att ibland kommer det ett budskap på det här sättet till dig. Kan vara genom en annan människa som kommer och säger ungefär som hände med Jakob. Att du, när jag ser dig så såg jag den här grejen. Jag tror att Gud säger det här. Om man då säger så här, jag tror att Gud säger så här att han hatar dig. Då säger man, what? Jaha, hur kan jag då veta om det är en Gud då? Då kan man tänka så här att undra hur den Gud är, har visat sig vara i den här boken. Om den här så kallade anden eller profetian inte är i linje med den Gud som finns i den här boken, så kan vi veta att det inte är ifrån Gud. Så det måste vara i linje med det. Och jag brukar tänka så här att ibland kommer de här grejerna. Men jag tänker så här. Skulle jag kunna ha fattat det här genom att läsa Bibeln? Så tänker jag. För att om det är så, då är det säkert anden. För han liksom, då är det nog från Gud. För att han har förklarat någonting som jag typ inte har tänkt på. Men jag skulle kunna fått fram det genom att läsa den här Bibeln. Till exempel att han är med mig och sånt. En annan sak är den här anden då. Om någon kommer och säger någonting till dig. För det här är framförallt hur vi ska urskilja om någon annan kommer till dig och säger. Eller, men det kan även vara delvis där du upplever själv, som jag ska ta till sist. Att det här som är anden. Var är anden någonstans? Han är i oss. Han är i oss. Så att. Och han vill prata med oss. Och han vill. Så jag ska visa ungefär lite grann sen hur det kan gå till. Men att han finns i oss. Så att man kan få lyssna inåt i ett tillfälle och känna så här. Är det här någonting som jag känner från mitt inre? Att det här stämmer. Så här är det. Jag har själv tänkt på det innan. Jag kan ta ett exempel ifrån nu igår och idag. Från mitt eget liv. Jag satt i Köpenhamn på den här konferensen. Och jag kände i mitt inre här. Att de stod och fram och predika bla 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 bla, jättebra grejer. Det låter som det var dåligt, men det var jättebra. Men vad som hände i mig då? Det var att egna grejer bara kom upp i mitt inre. Massa saker som typ var där de sa, men ändå inte. Så att jag började höra massa grejer i mitt inre. Samtidigt som en annan gubbe snackade. Så kan det hända nu. Watch out, lyssna inåt. Det kan vara någon som viskar i hjärtat här nu. Så att det kan komma, så att det är som någonting som är inne, så man sitter bara, så är man helt plötsligt uppfylld av någonting. Och jag för min del var uppfylld av diverse olika tankar och idéer och så här skulle jag göra, så här borde jag tänka, så här, det här tror jag. Och sen vad som hände då under den här veckan var igår, förrgår och igår, var att folk kom och sa till mig, så jag tror att Gud säger så här. Och då säger han ju naturligtvis precis det som jag själv hade suttit och meckat mitt inre med där i bänken. Så att det som kom inifrån anden, det kom någon annan ut och sa samma sak. Det var liksom i linje. Så bara, ja tack, det visste jag redan. Så här. Det kändes som att det hade vi inte behövt säga. Eller jo, egentligen. För att jag ska våga tro på det och våga förtrösta. Så jag vågar sätta mig sen på det här och ta emot det. Liksom. Och, fattar ni vad jag menar med det här? Förtrösta, att man sätter sig på ett ord. Där Gud har sagt, ja men så här är det nog. Jag litar på honom. Vi går, vi tar det här. Men du ska inte sätta det för snabbt bara. Utan du behöver ha en viss kalkylering, att du behöver pröva det lite grann. Inte bara någon kommer och säger någonting. Ja, jag känner att Gud sagt att du ska flytta till Kumla. Liksom. Om du inuti aldrig någonsin har tänkt på det, bara what? Och Kumla finns då inte i Bibeln, så det kan inte vara. Ja, det är ju helt obibliskt, Kumla. Är det inte det? Fängelse finns i Bibeln. Ja. Nej, jag är skeptisk till Kumla alltså. Å andra sidan finns ju inte Stockholm i Bibeln heller. Så att det finns vissa grejer som man inte riktigt Bibeln pratar om. Om man ska flytta till Stockholm, Borås, Kumla, Västerås, jag vet inte vad. Det finns massor grejer som man bara, hur mycket du än studerar Bibeln, du kan läsa teologi i 18 år, du kommer inte få reda på om du ska flytta till Flen. Eller någon annanstans. Så att en del säger att ja, det räcker med Bibeln. Det, på ett sätt, jag vet inte om man kan säga att det räcker med Bibeln, men anden är i linje med det här. Den sista, kroppen, det är inte din, du behöver inte lyssna till din egen kropp. Det är inte det vi menar här, för det är så här kristet språk. Kroppen, det betyder kyrkan. Vi är tillsammans, vi hänger ihop. Så att kolla med några andra också. Innan du sätter dig på ett budskap och lita på det fullt ut. Så att du har liksom tre. Lyssna inåt. Stämmer det här med mitt inre? Lyssna Bibeln. Stämmer det här överens med Bibeln? Lyssna med de runt omkring dig. De närmsta, de du connectade med. Då kan du vara ganska safe. Om alla tre är samstämmiga, då skulle jag våga lita. Då skulle jag våga sätta mig. Då tror jag, förtröst er, då vågar jag lita på Gud. Ja, lite till hjälp kanske, eller för mig har det varit i alla fall. Jag brukar ofta tänka så. Jag kan ta ett exempel på det här. Jag kände så här att Gud sa i mitt inre häromdagen, det var igår eller vad det var förrgår, att det är viktigt att vi är glada. Man får vara glad. Alltså passa på. Liksom, var inte för allvarlig. Gör det som är roligt. Gud vill att vi ska vara glada, helt enkelt. Så att om man är man lever på sitt kristna liv på ett sätt att man inte ens är glad. Då måste man lyssna. Nej, det är något lurt här. Vi måste hitta glädjen. Så jag hade det. Och sen igår kväll satt vi på puben och pratade med en engelsman och sa han så här. Ja, han sa till oss att jag känner bara så här att det är så viktigt att ni är glada, sa han till mig då, bara i puben så där. Det är otroligt viktigt att ni tänker på det här. Ni måste vara glada. Så ja, yes, tack för det. Det visste jag ju redan, men det var ändå gött att höra. Och sen i morse så vaknade jag, bling, SMS. Profet-SMS visade sig att det var. Och då var det så här, ja, läs det här bibelordet. Det var någon skyldig här inne som gjorde det där. Det var någon som kände mig men inte visste såklart vad som hände i mitt liv. Specifikt så. Så kan man se. Då fick jag en bibelvers som jag, då slog jag upp den och då stod det i predikaren. Så här. Är ni med? Jag letar lite här medan ni pratar här. Isaac, what verse was it? 5-11. 3-5-11. Okay. 4-5-11. 5-5-11. 3-5-11. Ja, just det. Där. Så här står det här då. Allt vad Gud gjort det skönt i rätta stunden. Han låter människor urskilja ett sammanhang, men aldrig kan de fatta Guds väg från början till slut. Jag insåg att för människan finns ingenting gott utom att glädja sig och njuta av livets goda. Att äta, dricka och finna glädje mitt i all sin möda, det är en gåva från Gud. Är inte det fint? Är inte det lite märkligt också rent statistiskt? Att någon skulle skicka ett profet-sms just om det. Precis, det var typ en av de sista grejerna jag hörde innan jag gick la mig från Tom då. Och en av de första grejerna jag hörde på morgonen. Är inte det fint? Skulle han inte vilja leva så där? Att ha en Gud som är med och pratar varenda dag bara. Och vanliga grejer. Att man ska vara glad. Jag tänker på Roy Andersson där. Man ska vara lite, ha lite roligt ibland. Men ja. Och han är här. Han vill uppmuntra. Han är. Han talar. Vi ibland fattar vi inte. Men han är där. Och han kan prata på många olika sätt. En del saker är väldigt dramatiska. Och de ska... syner och uppenbarelser och hörbara röster. Du kan ha alla möjliga andliga transupplevelser och änglar som besöker och sådär. Och då kan man tycka att ja, men det händer ju inte mig så ofta. Och det händer inte mig så ofta. Men vad vi måste tänka på att det händer inte så sällan som vi tror. Det är fler människor som har den här typen av erfarenheter även i Sverige än vad vi tror. Jag pratade igår med en kompis ifrån Norrköping med kriminellt bakgrund. Han berättade han kom till tro på Jesus på grund av såna här dramatiska upplevelser. Många av hans vänner har gjort det. Jag har en kille som var här i våran kyrka. Han flyttade för något år sedan, kom från muslimsk bakgrund. Han kom till tro för att det kom in en lysande gestalt i hans rum och undervisade honom 3 torsdagsnätter i rad i Bagdad. Och så sa att han var Jesus och att han skulle följa honom. Han var muslim då. Är inte det märkligt? Men vad säger han? Vad ska man säga när han berättar det? Ja. Bra. Så här. Men vad sa han då? Liksom vad pratade han? Han fick privatundervisning om en lysande Jesus. 3 torsdagen idag. Och han bodde i min källare. Det är en vanlig kille. Sitter och surfar hela dagarna på YouTube. Det är inget speciellt med honom. Han är helt vanlig bara. Så han sa, nej, jag vet inte vad han pratar om. Jag kommer inte ihåg. Men kom igen då. Du måste berätta något. Det måste kanske vara jättebra. Så här. Ja, nej. Var det från Bibeln då förresten? Så jag. Det kanske han... Så bara, nej. Han var inte från Bibeln. Jag sa, men säg någonting. Och så, ja, han sa någon sån här grej att på frukten ska du känna träden. Det står i Matteus evangeliet. Gör det, sa han. Det visste inte han. Så det var ju ordet i Bibeln egentligen. Skulle han kunna fått det där genom att läsa Bibeln? Att på frukten ska du känna träden. Han fattade ingenting. Det var bara en lysande Jesus som pratade med honom. Så gick ut. Kom igen 3 torsdagsnätter i rad. Så sånt där händer alltså. Så jag vill liksom inte säga att det händer så fruktansvärt sällan som man tror. Men vanligen skulle jag vilja säga så är det sker genom inre intryck och sådär. Som kommer inifrån. Att du ser och du känner. Du vet bara plötsligt saker. Saker som kommer inifrån ditt inre eftersom Gud är med dig. Det kommer upp saker som du märker är, var kom det här ifrån? Formuleringar kan det vara, ord kan det vara, känslor kan det vara. Ibland kan det också vara fysiska förnimmelser. Drömmar är någonting som jag själv faktiskt i perioder har som visar sig. Och det är väldigt, väldigt värdefullt för mig faktiskt. Det att jag får vägledning av Gud i drömmar. Det kan jag inte kontrollera själv bara. Jag kan be till Gud. Ett tag så sa jag åt min fru, ursäkta vad länge jag håller på, att hon skulle be för mig att jag varje kväll. Så fick hon lägga sin hand här, be att Gud skulle prata med mig i drömmar. Och efterhand så började det komma drömmar, andliga typer av drömmar. Vår församling leds delvis av drömmar. Faktiskt de senaste åren. Jag hade en dröm för 2-3 år sedan som jag inte förstod riktigt då. Om en stor komet som skulle slå ner. Och slå. Det var liksom som att den skulle komma. Jag såg upp i himlen att det var en lysande grej som kom. Sen så bam skulle den slå ner rakt. Och jag blev livrädd. För den kom typ rakt emot mig. Vad som hände var att typ hela huset nästan slog sönder. Bara stommen kvar. Och sen i drömmen vidare så när jag stod där helt förtvivlad så kom jag på att det var försäkrat och att Gud och att försäkringsbolaget skulle bygga upp det som hade brutits ner men att jag skulle slippa göra det. Fattade inte så mycket av det då. Men det fattade jag förra året för vi hade med en jättejobbig situation i vår församling. Det var som att det slog ner och det var som att vad händer nu? Det var inte mycket kvar. För min egen del så var det den här drömmen, den kom till liv den här drömmen då. Det var som att jag hade blivit förberett, varnad på det här i förväg. Och den profetiska dimensionen är otroligt viktig i vissa faser av ens liv. Att man vågar hålla fast vid det, vågar tro på det. Eftersom det där visste jag inte i förväg. Förra året kan man säga så hände det. Innan det, och sen kom den här drömmen som jag pratade om senare som en kvinna hade till mig och sa att, och den talade in i den där situationen när jag kände att jag satt där i ett sönderslaget hus. Och hur ska Gud kunna göra någonting här? Då i slutet av, strax efter det, i slutet av november, början av december, då låg jag i min säng. Jag försöker berätta lite grann hur det kan vara bara sånt här. Då låg jag i min säng och då kände jag, då bara... kände jag, eller jag bara visste en sak som jag inte egentligen visste. Och då visste jag att nu har vi nått en ny fas. Nu är det slut på den jobbiga fasen. Nu kommer den här nya fasen. Nu kommer försäkringsbolaget att rycka in och börja bygga upp det här huset. Nu har vi nått över gränsen. Nu är det en ny tid. Nu börjar den delen. Och det vet jag inte varför jag visste, utan jag bara, nu visste jag det. Så här. Fast jag visste ju inte, jag vågar inte tro riktigt, men jag vet att jag kände det i alla fall. Jag visste att jag kände så. Och något som är lite märkligt med hur Gud är närvarande, det var att då skulle vi ha en fest här på Lucia, tror jag. Det var när bröderna Haddad, brothersna, styrde upp en fest här. Det var ju Lucia, va? Julfesten. Då hade jag känt i mitt inre det här att Nu är det över. Nu är det värsta över. Och då tänkte jag, ja, vi sjunger en låt, jag och min fru. Och då tänkte jag, vi drar en låt som jag skrivit. Och då hade jag skrivit en sång i början av året. Jag hade jobbat med den framförallt i februari och mars. Där som handlar om att en människa som kom, som gick in, som följde sitt hjärta, gick in i mörkret. Och kom ut ur skogen och började kallas av en röst som man inte, en voice not heard, något som du inte kan höra, bara kalla på dig. Och sen så började han kalla den ut i solen, ut och börja flyga i frihet. Och sen så kallades att kiss the sun, att kyssa solen. Gud, liksom, solen börjar lysa. Nu är det ny tid, nu är det typ vår. Och den hade jag skrivit då, i början av året. Men det betydde ingenting. Och plötsligt när vi stod och övade den sången, då hörde vi någon annan som sjöng i den sången. Förstår ni vad jag menar med det? Att det är att jag hörde att den här sången handlar ju om oss nu. Vi har gått igenom den här perioder nu, men nu börjar solen lysa. Nu är det en ny tid. Och så när vi sjöng den hemma, vi satt och repade i vårt musikrum, både tiden och jag började gråta när vi repade, bara kände, det här är någonting märkligt med. Det är som att Gud har varit med i det där, även fast jag inte visste det själv när jag skrev sången. Så var det liksom, så det fick ett nytt liv. Det blev en profetia. Så vi smyg profeterade på julfesten. För tänker, nu sjunger vi den här sången. Men vi säger inte att det är en profetia om den nya tiden som kommer. Så då började vi sjunga det. i församlingen. Det kommer en ny tid. Och samtidigt så fick jag var flera andra som ringde och såg samma sak och sa till mig. Att det är liksom en ny tid. Att det typ är vår. Och den senaste profetiska budskapet i samma tema, den har jag visat, tror jag. Den hänger här. Det här är den där. Det var en person som kom till mig en månad sa Gud, säger Gud har sagt åt mig att ge mig det här. Det här är en liten koltrast. Den sjunger när våren kommer. Det är en ny tid så här. Så då har jag en profetisk koltrast hängande här för att jag inte ska glömma bort att Gud är med oss. Där är den. Nej, ni ser den inte. Så här kan en profetia se ut. Faktiskt. Nu ska vi be en kort stund innan vi tar gemenskap. Ska vi resa på oss? Första vi ska göra är att vi säger så att vi kan blunda. Det här är ungefär så vi brukar göra. Vi blundar. Sen ska vi be. Precis som Bibeln säger att vi ska be om andens gåvor här ikväll. Eller idag. Eftermiddag. Kväll. Ja, något. Kom helige ande och visa dig för oss. Och hjälp oss att förstå mer att du är med oss. Hjälp oss att förstå och höra dina impulser också. Gör oss bättre på det. Och nu ska vi be för varenda en här i det här rummet nu om förmåga att lyssna och våga tro det att du pratar med oss nu. Så kom du helige ande över oss nu. Men vi står så här, vi behöver inte titta oss omkring så här, så vill jag också göra så att som jag sa, från en början så handlar det om att om man tar emot den heliga ande så kan man få det om man bekänner Jesus, liksom att man vill följa Jesus. Därför bjuder in Gud att vara med i ens liv. Det är det som är första steget liksom i det. Och om det är någon som är här idag som känner att jag är lägen och jag vill göra det första steget nu. För jag vill också. Jag tror ju egentligen på det här. Jag märker ju det. Jag förstår ju det här. Så då är det jätteenkelt att med en sanna brunnen så räcker du upp en hand. Det första du gör är att säga okej, jag vill ta emot det här. Då börjar vi så innan vi ber lite mer. Så om det är någon som vill bli kristen, vill följa Jesus, vill få ta del av den helige ande, så är det perfekt tillfälle att göra det nu. Så är det någon som känner så räck upp en hand bara innan vi ber för nästa grej. Jag ber att du ska ge oss ett ord av uppmuntran, Gud, genom din ande nu. Jag får ett intryck att det är någon som har som är väldigt orolig för någonting som har att göra med arbetet. Ditt arbete eller så. Jag vet bara att det är en oro som är relaterad till jobbsituationen. Så, jag tror att Gud vill säga att han är med dig där. Han är med dig i den situationen. Och om du kan känna igen dig där, så skulle jag vilja be dig nu sen i slutet när vi bjuder fram och som vill ha bön runt korset där, så att du kommer fram och så kan du säga att om du var den personen så ska du få någon som ber för dig där, om du så önskar. Jag ber att du ska blåsa liv i det där. Den här förmågan att lyssna på dig i oss allihopa, Gud. Tack att du finns med och att vi kan vara trygga i att du vill tala med oss. Jag ska fråga nu. Vi låter en person göra det bara. Om det är någon som ni känner, eller ni hör eller ser, eller ni vet någonting sådär som jag pratat om nu. Ni tror att ni får en sån här profetisk budskap som är till uppmuntran för hela församlingen. Då skulle jag vilja utmana dig och våga komma fram hit till Mikael och berätta vad det är du ser. Och vad du hör. Ska vi tillsammans försöka tolka och förstå vad det är som Gud vill säga. Så är det någon som nu under den här tiden när vi har bett, har sett eller hört eller känt någonting som ni tror Gud vill säga till uppmuntran, så kom fram i sådana fall. Bra, Marit har något här och Stephanie har det också kanske.
Okay, I'm going to say it in English. I just felt like for those who don't know Jesus, or those who are just not quite on track with him, I felt him say that you want to know him and you want to trust him, because the God you think you can't trust is not God. The God you think will look at your mistakes is not God. The God you think will not be there for you is not God, because our God is good. And he just reminded me that Jesus didn't die for us because he was bored, and he didn't die for, no one took his life, because he gave it. It was his choice to give his life for all of us, and that's why he's good and he's trustworthy. And just I felt him say that, just trust me, because I am a good father.
Can I just ask you, how do you know this? So, I mean, how did you pick up this? Did you see, or did you hear, did you feel? Can you explain?
It was pretty much like I was thinking my own thoughts, but it came to my thoughts, but I realized that I wasn't thinking about that subject. So I think that God spoke into my thoughts. So I knew it was from somewhere else. And it's kind of biblical, so I thought, I think it's God.
Och nu har vi släppt ut till kroppen, det tredje benet också. Tror ni att Gud pratar genom det här? Det tror jag absolut att han gör. Så att du kan tänka dig att hon som stod och pratade där, det var inte bara hon, utan det var Guds röst också. Så att våga tro på det. Då ska jag vilja uppmuntra dig då att när vi tycker att vi har prövat det här tillsammans, vi har tre ben på den här pallen, våga sätta dig på det här och tro på det här, att Gud älskar dig, att Jesus har gett sitt liv för dig, inte motvilligt utan för att han ville det. Om du känner dig träffad av det där, om du är riktigt ärlig och känner att det var faktiskt i mig, då kan du också få komma fram till korset här nu till slut. Men vi har Stephanie också.
Du kanske måste hålla det här, för jag måste använda mina händer. Jag kände att vi alla är så olika individer. några av oss tycker att vi kanske är något lika. Och lätt att komma överens med varandra och tänka på samma sätt. Och då tänker jag att då är vi som händer som går åt samma håll. Sen är det några av oss som tänker annorlunda. Och vi kanske har upplevt att det känns snarare som hoppsan, det här kommer krockar. Det är inte går åt samma håll. Det kommer krockar. Men jag fick bild av en skål. Och när man har två händer, två fingrar som går åt olika håll som man tycker kommer krockar. Det är då de går ihop med varandra. Och det blir en skål. Och jag känner att Gud ville säga, ni är gåvor som ni alla här inne är gåvor som jag har gett till de andra som är här inne. Varenda person är en gåva till oss andra. Och det är först när de kom tillsammans som det blir ett skål som jag upplevde att Gud ville säga, den själ vill han fylla med sin heliga ande. För den själ som man tyckte inte gick. Och den här skålen, det är ingen bra skål. Den här skålen, ni ser inte det kanske. Men när de fingrarna går, de motsatser de går tillsammans. Det är en skål som blir fylld av den heliga ande.
Och var du, såg du händerna framför dig? Och så förstod du, eller? Vad det betyder? För att du bla 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 berättar ju också. Är det så, eller?
Jag tittade runt. Jag upplevde det här en gång förut när man tittar på folk och blir överväldigad av en kärlek för folk som inte man känner annars. Och det kändes som när jag tittar på er bakom er huvud så kändes det som Gud ville säga, de här människor är gåvor som jag har gett dig och till varandra. Och då höll jag på att be. Jag såg hur fingrarna gick tillsammans. Och då kände då var det som ett tanke att Gud vill säga, han vill fylla den skål med hans heliga ande. Och det kändes som han pratade om oss då.
Ja, det är grymt. Det är ju helt rätt, eller hur? Det här är den profetiska gåvan i bruk. Och även om de är att Stephanie och Marit är fantastiska, så är de också ganska vanliga kristna. Så att kan de, så kan ju vi, tror jag. Och jag såg när hon pratade också, apropå det här när man ser ibland i rummet. Jag såg vad sån här, och det här såg jag i mitt inre på något sätt. Eller jag såg dem bakom er faktiskt, den här raden. Det var som glorior så här. Den här larviga, men så. Men att jag förstår att det betyder, jag tror inte att det är bara er, men okej, ni kan få den då. Att ni är liksom helgon. Den här helgonglorian, att Gud ser oss som så. Han ser oss som helgon. Och det är därför, det är där som jag skymtade, tror jag, i mitt inre, men i mitt inre öga. Att han vill uppmuntra oss att vi är helgon. Ni naturligtvis, men jag tror hela församlingen är där. Vi behöver förstå det. Det är kul. Ska vi ta en till om det är någon som har något med? Två eller tre profeter kan tala, säger Paulus. Så här har vi den tredje profeten.
Jo, jag såg som Superman som bara så här, sträckte upp sin hand. Och jag kände att det finns de som längtar efter att gå ut i någonting. Kanske en gåva som man har eller ett intresse eller någonting som man längtar efter att bli förlöst i. Som man känner har vuxit inom en. Och jag tror att Gud vill förlösa frimodighet att våga gå ut i det. Att våga ta det steget liksom. Så ja, får gärna ta emot förbön för det om man känner sig träffad.
Ja, det är superpower att våga. Jag tror att det handlar om att det här är superkrafter. Det är sånt som går utöver vad man egentligen kan själv. Förstår ni? Man får på en direkt. Man kan göra saker som man egentligen inte kan göra. Jag tror att det är det som framförallt det som det ligger i uppmuntran eller utmaning från Emma. Eller jag tror också från Gud. Att vi ska våga sträcka oss längre. Och där vår egen kraft har slut. Så att vi får krypa in så här i telefonboxen, sätta på Superman-dräkten och flyga. Ja, men underbart. Jätteuppmuntrande. Det här är bara som smakprov. Men jag tror att det är så här att Gud talar med oss varenda dag. Men det är ofta så att vi inte riktigt fattar. Så det här är som ett exempel på att Gud är mitt ibland oss. Han talar med oss. Nu gör vi så att vi kommer öppna upp, som vi alltid gör, för fika gemenskap nu, de här dörrarna. Om du känner dig speciellt berörd och har lust att någon ska be för dig, så har vi en grupp som stannar här runt korset och ber. Vi ber alltid för sjuka i den här kyrkan. Vi ber för dem som har behov av helande och sådär. Och ibland kan Gud också ge en liten hint om speciella sjukdomstillstånd. Och en hint som jag får nu när vi pratar är någon som har ont i ryggen, längst ner i ryggen, nästan i svanken. Så om du har ett problem, ryggproblem just nere i svanken, så tror jag att Gud vill bota det helt enkelt när vi ber. Ta bort det. Så svankpersonen kan gärna komma tillsammans med alla som vill ha bön förbön nu. Men vi kommer sätta på lite musik nu. Du kan känna dig fri att komma om du så önskar. Annars så är det fika gemenskap. Är du ny så har jag en god nyhet. Gratis fika. Gratis fika är idag. Och även idag så har vi lyckats få ihop soppa. Vi serverar soppa för den som så önskar också. Vi har lite varm mat helt enkelt. Är det något speciellt vi behöver veta om det? Nej? Ja. Mm. Så vi brukar göra det för våra vänner som bor på gatan eller så. Framförallt, om du märker att det finns något över. För vi äter upp allting då. Men lämna gärna lite, ta det lite lugnt och låt folk få ta som behöver det först. Och sen så kan man få lite soppa också. Men vad fint, ska jag be en bön om en välsignelse? Sen så bjuder vi fram dem som önskar bön. Sen så fortsätter vi med gemenskapen. Eller har du något, Johan?
Vad jag vet så vill Gud uppmuntra alla som han vill uppmuntra alla tiggare på gatorna. Jag menar, jag känner att det är tragiskt att folk kommer förbi och inte ge pengar till dem som tigger. Så jag menar, vad jag försöker säga är att jag kan inte förstå vad de vill till vad jag ska göra.
Ja, Gud, det är Guds hjärta det där också. Han vill ge till dem som är de svaga. Han vill tala till var och en av oss om det här och lägga det på våra hjärtan. Så vi förstår att det är något djupare i det här när vi delar vad vi har och vad vi behöver till varandra också, de fattiga. Det finns något djupare, det har Johan hört. Han hör hur Gud talar, vad Gud känner och tänker runt det här. Det här är inte bara charity, det här är någonting som är djupare. Jag ska avsluta med en bön av välsignelse. Herre, vi tackar dig för att du är med oss, mitt ibland oss. Och tack för att du lär oss att lyssna. Tack att du välsignar oss och du bevaras. Du låter ditt ansikte lysa över oss. Du visar din nåd emot oss. Du vänder ditt ansikte till oss och ger oss frid. I Faderns, Sonens och Heligandes namn. Så sänder du oss ut den här veckan och var dina redskap på din mun den här veckan och tala dina ord till dem vi möter. Amen. Grymt. Härlig kväll, härlig dag. Kom fram och be här nu, ni som önskar. Ni förbereder i församlingen, ni som är med i kursen School of Kingdom Ministry, stanna där. Våga be någon be för dig. Jag tänker med den där med svanken också. Jag ber gärna. Kom gärna fram till mig om du har problem med ryggen, så ska vi be att Gud helar. Okej. Okay.